HarperCollins Nordic presenterar Namnen av Florence Knapp, inläst av mig, Seham Shurafa. Till min man, Ian, med kärlek. Prolog. Oktober 1987. Coras mamma brukade alltid säga att blåst gjorde barn bångstyriga. Till och med de allra lugnaste kunde komma in förvildade efter att ha varit ute och lekt i vinden. Cora känner av den själv nu, den där rastlösheten. Utanför böjer kastbyarna granarna bakom huset, störtar fram längs sidogången och vräker sig mot grinden. Även inomhus yr och virvlar det av oro. För imorgon, om morgondagen kommer, om stormen upphör att rasa, ska Cora registrera namnet på sin son. Och kanske, och det är hennes största farhåga, forma hans öde och bestämma vem han kommer att bli. Cora har aldrig tyckt om namnet Gordon. Hur det inleds med ett splittrande ljud som får henne att tänka på spruckna karameller för att sluta i en duns som när någon släpper ner en sportväska på golvet. Gordon. Men det som bekymrar henne mest är att hon nu tvingas pressa ner sin fina son i den gjutformen. Hon hoppas att han blir stark nog och hittar sin egen gestalt inom den. För Gordon är ett namn som går i arv bland männen i hennes makes släkt. Och det tycks helt omöjligt att rucka på. Men det hindrar henne inte från att vända och vrida på problemet och begrunda alla gånger då hon upplevt att en persons namn kan ha påverkat resten av dennes liv. Amelia Earhart, bröderna Lumière. Senast förra veckan la hon märke till en bok på makens sängbord. Clinical Neurology of Lord Walter Russell Brain. Tycker du inte att det är märkligt? Frågade hon. Ren slump, svarade Gordon. Men du skulle bara veta hur många urologer som heter Burns, Cox och Ball. Och Mr. Legg är faktiskt ganska vanligt inom ortopedin. Ser du inte faran, ville hon invända. Förstår du inte att vår son kan bli som du om han får heta Gordon? Men det kunde hon inte säga, för det var ju själva poängen. Hon låter sitt finger vila mot spädbarnets varma kind som om huden kunde överföra livsviktig information. Om vad han vill. Om den han kan bli. Men innan någonting hinner förmedlas smäller det till mot husets baksida. Ett ljud som både hörs och känns. Hon drar barnet tätt intill sig samtidigt som utomhusbelysningen tänds och lyser upp granarnas svajande silhuetter. Svindlande höga tonar de upp sig, retirerar, reser sig på nytt. Hon hör Gordon skynda ut ur rummet intill och klampa ner för trappan. Föreställer sig hur han marscherar pyjamasklädd genom vardagsrummets mörker mot altandörrarna. Sen hur han ställer sig i ljuskäglan, kisande utan kontaktlinserna, och försöker avgöra vad som blåst omkull. Hon tänker sig honom förminskad av trädens hotfulla skepnader, av stormens väldighet. Några minuter senare gläntar han på dörren till barnkammaren och Cora känner en kall bris, som om den fäst sig i hans kläder och följt med honom upp för trappan. Det var bara vattenkannan, förklarar han. Kom och lägg dig nu. Snart, lovar hon. Men hon vill inte lämna den lilla ensam, så hon låter honom sova vidare med sitt tunga huvud mot hennes arm. Allt medan ovädrets larm mäter ut minuterna mellan natt och gryning. Gordon sitter redan i telefon med en kollega på sitt kontor. Cora hör dem diskutera bristen på förvaring i gårdagens väderrapport. Sen sannolikheten att det blir avbokningar och personal som inte kan ta sig till jobbet. Hon dukar fram frukosten med en hand, håller i barnet med den andra, samtidigt som hon hjälper Maya att ratta in den lokala radiokanalen för att höra vilka skolor som håller stängt på grund av stormen. Mayas skola nämns halvvägs in i en lista över obekanta småskolor, vilket får henne att spricka upp i ett litet förtjust leende och en tyst tummen uppgest. Armen sjunker längs sidan när hennes pappa kommer in. Han är på språng och nappar åt sin skiva rostat bröd. Mina föräldrar kommer på söndag.